I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Hjälp mig din rena lära rätt fatta och förstå. Den i mitt hjärta bära, ej vika därifrån. Amen. Tro och gärningar, Jakobs brev. Jakobs brevs andra kapitel, verserna 14-21. Vi slår upp texten. Men före textläsning ändå en förklaring till inledning, eftersom denna text är så mycket missförstådd. Här talar Jakob om tro och gärningar, om rättfärdiggörelse. Här behandlas dock inte läran om rättfärdiggörelsen inför Gud i himlens forum, utan om rättfärdiggörelsen inför människor. På vilka grunder ska egentligen en människa av andra människor med rätta erkännas som en kristen människa? En bild. En läkare som utövar sin praktik är därtill legitimerad, det vill säga behörig att utöva sin praktik. Men han kan förlora sin behörighet, sin legitimation, om han behandlar sjuka fel. Legitimerad kristen. Här hos Jakob behandlas den viktiga frågan hur en människa av människor erkännes och legitimeras inför mänskligt forum. Och då ska vi läsa texten. Vers 14. Mina bröder, vartill gagnar det om någon säger sig ha tro men icke har gärningar? Icke kan väl tron frälsa honom? Om någon vare sig broder eller syster saknade kläder och vore utan mat för dagen, och någon av er då sa till denne, gå i frid, kläd dig varmt och ät dig mätt, vartill gagnar detta så framt han icke därjämte gå vid honom vad hans kropp behövde? Så är och tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar. Nu tog det någon säga, du har ju tro. Ja, och jag har också gärningar. Visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Där gör du rätt. Också de onda andarna tror det och beva. Men vill du förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningarna är till intet gagn? Blev inte Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar när han frambar sin son Isak på altaret? Du ser alltså att tron samverkar med hans gärningar, och av gärningarna blev tron fullkomnad. Och så fullbordades det skriftens ord som säger, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, och han blev kallad Guds vän. Ni ser alltså att det är av gärningar som en människa blir rättfärdig, och icke av tro endast. Och var icke på samma sätt med sjökan Rahab? Blev inte hon rättfärdig av gärningar när hon tog emot sändebuden och sedan på en annan väg släppte ut dem? Ja, så som kroppen utan ande är död, så är också tron utan gärningar död. Amen. En människa kan inte styrka och bevisa sig som kristen inför andra människor genom trons yttre bekännelse enbart. Vers 18. Visa mig din tro. Här tas problemet upp om verkligen tron, det vill säga den yttre bekännelsen ensam legitimerar en kristen. Kan verkligen den yttre bekännelsen ensam legitimera en kristen? Så att människor på grundval av denna yttre bekännelse kan säga, den och den människan är verkligen en trons människa. Detta kan intygas då han själv med sina läppar har bekänt. Men Jakob förklarar att tron, observera, tron ensam, det är här inte frågan om tron, om den yttre bekännelsen han talar. När Jakob förklarar här att tron ensam, den yttre bekännelsen ensam, ej är tillräcklig för erhållande av legitimation inför människor. Om en människa säger, jag är en kristen, så räcker inte denna läpparnas bekännelse att inför människor säga att den är en kristen. Varför? Tron kan vara en död tro, endast en historisk tro. Vers 19. Du tror att Gud är en, där gör du rätt. Också de onda andarna tror det och bävar. Också de onda andarna kan tro att Gud finns, att Jesus är Guds son, kan de bekänna. Av den yttre bekännelsen får alltså inte omedelbart den slutsatsen dragas att vederbörande därmed självklart är legitimerad som kristen. Jakob ger exempel på en sån död tro, en tro som inte är värd namnet. Det är ju bara läpparna som rör sig i den yttre bekännelsen. En munkristen bör ej legitimeras som en som håller provet. Hans gärning att predika emot honom. Visa mig din tro utan gärningar. Det är ju omöjligt. Tron har ju sitt säte i hjärtat. Tron är ju osynlig. Den är inte möjlig att uppvisa. Man kan ibland få höra att den och den är en varmt troende människa. Den som säger så kan ju tillfrågas: vilka instrument har du att du kan se tron och därtill också avläsa värmegraden i tron? Nej, tron som sådan är osynlig. Det som vi betraktar som en varmhjärtad tro, det kan i verkligheten vara ett skrymteri, skådespeleri. Visa mig att du är en kristen. Jag vill få förklara dig som kristen, förklara att du är det. En sån förklaring inför mänskligt forum måste då av människor ske genom att trons styrke så bevisas av hans gärningar. Människan rättfärdiggörs alltså av människor. Observera att det är inför mänskligt forum. Människor rättfärdiggörs av människor, inte endast genom den yttre bekännelsen utan genom gärningarna också. Den hålles för en kristen som bevisar sig som en kristen i tro och gärningar. Observera alltså att Jakob här inte talar om tron i sig, utan om trons yttre bekännelse. Om hur det går till när den ena människan rättfärdiggör den andra och förklarar honom som kristen. Rättfärdiggörelsen inför Gud, den sker alltid utan lagens verk. Men när det är fråga om hur en människa legitimeras som kristen inför människor, då lär Guds ord att vi ska döma efter trons verk, efter trons frukter som kan ses med ögonen. Låt mig få ge ett exempel, en berättelse som illustrerar vad aposteln Jakob här lär. Vad aposteln Jakob lär om rättfärdiggörelsen inför människor. För 10 år sedan åhörde jag i Uppsala en debatt mellan 2 teologer. Den ene var präst, katolsk präst, och hade konverterat till Rom. Den andra var präst i Svenska kyrkan. Den unge katolske prästen kom in på frågan vilka som ska förklaras och hållas som kristna människor. Och då nämnde katoliken att gatflickorna i Paris som gick till bikt en gång om året och som mottog sakramentet och som sedan gick tillbaka till sin gatuhantering, dessa legitimerades av den katolske prästen som kristna. På vilken grund? När det gäller rättfärdiggörelsen inför människor lär ju skriften att en sådan rättfärdig förklaring inför människor, den sker, görs utifrån trons frukter. Nu var ju gatflickornas verk inte sådana att dessa borde kunna legitimera dem som kristna människor. Det var ju uppenbart obotfärdiga syndare, uppenbara syndare. Men då hänvisar den katolske prästen till något som ej kan ses, till tron ensam där inne i hjärtat. Där inne i hjärtat där fanns tron som ett fnöske. Han använde teologiska termer. Visserligen var tron oformad, informis. Den var ännu inte formad av kärleken till Gud, caritate formata och ännu. Men på den grunden ensam förklarades dessa som kristna av honom, därför att de trodde. Det hade ju ändå med sin kulthandling visat, avlagt en yttre bekännelse, och skulle därför räknas som hörande till den kristna, den katolska kyrkan, och förklaras som kristna inför mänskligt forum. Men den andra prästen, han hävdade att sådana som lever i uppenbar synd och brukar synden som hantverk ej bör hållas för kristna. En sådan är ju död i synden. Men är då ej trons yttre bekännelse tillräcklig grund att förklara vederbörande som kristen inför mänskligt forum? Kan ej trons yttre bekännelse, läpparnas rörelser, kan det inte få duga som test, som prov på att vederbörande hålls för kristen? Det hände i TV för ett år sedan, tror jag det var, ungefär ett halvår. En journalist intervjuades. Han bekände att han var en kristen människa. Det är ju inte varje dag en sån bekännelse avläggs i massmedia av TV-män. Men efter en stund förklarade han att han arbetade för homosexualiteten och för att denna skulle betraktas som en naturlig yttring av den mänskliga driften. Han bekände sig själv och förklarade sig själv som kristen, men hans gärningar talade emot honom. Hans yttre bekännelse, munnens bekännelse, kunde inte godtas. Jag var inte beredd att rättfärdigförklara honom och förklara honom som en kristen. Du inte kan väl tron på vår Herre Jesus Kristus stå tillsammans med att arbeta för Sodoms synd. Här gäller Jesu ord: betrakta honom som hedning och publikan. Matteus 18, vers 17. Det kan tyckas som om frågan på vilken grund en människa ska av andra människor legitimeras och förklaras som kristen, som om den frågan skulle vara oväsentlig. Det är den inte. Ty detta ämne avhandlas av apostlarna, och apostlarna ger i sin undervisning, det behandlar inga onyttiga ämnen, utan det är nödvändiga saker som måste undervisas om. Denna fråga är därför viktig, och en rätt framställning här av stor betydelse. Det eljest blir också läran om församlingen helt förfalskad. Vi kan inte dela den katolske prästens uppfattning, återgiven genom nyss givna exempel från Paris. Men här i Sverige härskar Auléns teologi. Han är normal teolog och studeras av alla teologer och blivande präster. Han säger så här: att liksom evangeliet ej har några gränser. Evangeliet har ej några gränser, det är sant. Det kan höras också utanför den här salen. Här har han rätt. Men så säger Aulén: liksom evangeliet inte har några gränser, så skall ej heller den synliga kyrkan ha några gränser. Men det är fel. Det är ett allvarligt fel när han säger så. Och så säger Aulén så här: kärleken bjuder oss att hålla var och en för en kristen. Därmed är ju kyrkans karaktär av samfundet, av det troende och det heliga, helt avvisad. Inte undrigt då, när denne normalteolog och biskop har den läran, att man också inom folkreligiositeten hävdar detta. Att vara svensk och att vara kristen, det är identiska saker. Och legitimeringen som kristen blir ett krav. Lika självklart som man är människa och svensk, lika självklart är det också att man är en kristen. I en svensk konfirmandbok framställs det som möjligt att Jesu uppståndelse är ett tankefoster. Den konfirmand som då menar det kan emellertid utan hinder av konfirmandboken betrakta sig själv som kristen. En biskop och hans konfirmander tar avstånd från trosbekännelsens och Bibelns lära om Jesu Kristi uppståndelse på den tredje dagen. Men trots detta rättfärdiggör sig både biskopen och hans konfirmandgrupp. De rättfärdiggör sig själva som kristna, förklarar sig som kristna. Och detta sker utan hinder från en förfalskad katekes. Men en sådan legitimation som kristen utan trons bekännelse kan ej hålla inför en hindersprövning inför den heliga skrift. Den som förnekar Kristus, han har då också i konsekvensens namn, han har att bruka en ännu större frihet, nämligen den att inte kalla sig för kristen. Men aposteln Jakob undervisar inte på ett sådant lösaktigt sätt att han legitimerar hela världen som kristen. Han ger exempel på vilka som inför människor med rätta förklarat som kristna. Observera, vilka som av människor och inför människor med rätta har förklarat som kristna och på ett rätt sätt. Gatflickan Rahab som tog emot spejarna i Jeriko och som dolde dem därför att hon trodde på och fruktade för Israels Gud. Hon frälstes, observera, denna gatflicka frälstes av nåden alena, genom tron alena inför Gud. Det var nådens verk genom tron. Men inför de anstormande soldaterna, inför mänskligt forum, blev hon förklarad som rättfärdig i kraft av sin gärning. Hon blev räknad som hörande till Israels gudsfolk, som en rätt israelit. Och hon blev räddad undan till spillogivning. Abraham är ju trons fader, och han är i skriften kallad för Guds vän. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Första Mosebok 5, 15, vers 6. Men inte ens Abrahams tro var synlig för blotta ögat. Han blev därför av människor och inför människor förklarad som rättfärdig när de såg troshjältens gärningar. Och detta lär också aposteln Paulus. Jag säger er i Efesus att inte mer vandra så som hedningarna till att bedriva all slags orena gärningar. Efesierbrevet 4, vers 20. Och så tillägger aposteln Paulus: ni har inte så lärt känna Kristus. Det vill säga inte så att ni idkar och utövar på samma gång all slags lösaktighet på samma gång som ni bekänner Kristi namn. Observera, inför människor är det alltså inte så att den uttalade bekännelsen ensam kan legitimera en kristen. Inför människor gäller det. Ni ser alltså att det är av gärningar som en människa blir rättfärdig. Observera, inför människor och inte av tron endast. Vers 24. En sådan lära när det gäller legitimationen som kristen, ja, den driver också Luther. Och den är så angelägen att den är upptagen i den lutherska kyrkans bekännelseskrifter, i schmalkaldiska artiklarna. Luther vänder sig här i dessa artiklar som Per Jonsson säljer och som ska köpas av alla. Där vänder sig Luther mot lösaktighetens och kötslighetens evangelium. Han hade hört svärmare säga under bondeupproret och förklara att även de som hade blivit troende, om det föll i synd, så skulle det inte skadas. Dessa svärmande ropade högljutt: tror du bara så gör dig ingenting, gör du vad du vill. Luther hade hört sådana förklaras som kristna av människor, och som på samma gång levde i mord och hädelse. Men Luther legitimerade dem inte som sådana. Han säger: dessa har förlorat tron och anden. Till den helige ande låter inte synden råda och få överhand, så att den blir fullbordad, utan anden förhindrar att människan får göra vad hon vill. Tron och gärningarna, Jakobs brev. Så har alltså aposteln Jakob undervisat om att den ej får av människor hållas för kristen som väl med läpparna bekänner Kristi namn, men som på samma gång lever i uppenbar synd. Men av aposteln Jakobs undervisning här får du ej i högmod i din dom gå utöver det som står skrivet. Luther tar upp problemet hur man ska göra med dem som bekänner tron. Men där det finns några brister har tänkt in, och andens frukter, att det finns brister här, så svarar Luther: Kristus vill på en gång vara både hemlig och uppenbar i sina trona. Här gäller apostelns ord: vem är du som dömer en annans tjänare? Romarbrevet 14, vers 4. Här gäller Jesu ord: döm inte. Och förresten, hur kommer det till att du ser grandet i din broders öga, men inte blir varse bjälken i ditt eget öga? Här är det viktigt att tänka på Davids ord: vem märker själv hur ofta han felar? Vi skulle kunna sluta här. Jakob aposteln har gett sin undervisning i detta speciella ämne: vem som av människor legitimeras inför människor som kristen. Vi har här fäst uppmärksamheten på hur i den katolska kyrkan en stor laxhet och löslighet råder rakt emot Jakobs apostelns undervisning. Men Jakobs brev har i katolsk läroframställning ytterligare missuppfattats och felaktigt utlagts. Och därför måste här också frågan om trons och gärningarnas plats inför Gud i själva Guds förhållande tas upp. Om gärningarnas plats inför Gud, är det verkligen här också så att Gud låter sig påverkas och imponeras av våra gärningar? Men här lär aposteln Jakob klart och tydligt: ty om någon håller hela lagen i övrigt men felar i ett, då är han skyldig till allt, det vill säga skyldig till hela lagens överträdande. Så är det inför Gud. Jakob säger alltså här som Paulus, att hela världen står med skuld inför Gud. Och här förkunnar Jakob en mycket viktig sanning, nämligen den att inför Gud gäller det att skulden är exakt lika stor bland människor. Att alla står inte bara med skuld inför Gud, utan att inför Gud står alla med lika stor skuld. Att vi alla är under samma dom och fördömelse. Så är det inför Gud, inför den helige. Det är så att alla människor verkligen är odugliga, alla upprorsmän. Och den som inför Gud åberopar sig på sina verk, han är en egenrättfärdig farisé, om vilken Jesus säger att han inte ska komma in i Guds rike. Men lika allmän som synden är, lika allmän är nåden. I Jesu död är världen rättfärdig. En ogudaktig värld förklarad rättfärdig. Och denna skatt, den hämtas ut och åtnjutes genom tron alena, utan lagens gärningar. Det är rättfärdiggörelsen inför Gud av nåden alena genom tron ensam. Och här får icke den minsta gärning komma in. Men då rycker den katolska kyrkan fram och förkastar läran om den fria, oförtjänta nåden. Den förkastar ett färdig förklaringen som sker genom tron alena inför Gud. Vi har nyss talat om katolska kyrkans löslighet när den undervisar om vem som ska hållas för kristen bland människor. Nu måste vi ta upp den katolska kyrkans lagiskhet när den undervisar om rättfärdiggörelsen inför Gud. Då brukar man Jakobs brev för att ge ännu en falsk utläggning. Aposteln Jakob, som inte behandlar ämnet om rättfärdiggörelsen inför Gud, han utnyttjas så att man säger att gärningen, laggärningen, den förs av den katolska kyrkan upp som en tillgång inför Gud. En merit som kan vara fullvärdig, meritum de condigno, men den kan också vara en merit av lägre kvalitet som ändå tilldelas en viss poäng därför att Gud är så generös. Men denna lära om detta meritsystem, poängsystem, den måste avvisas. Mot denna lära står hela skriften, profeter och apostlar. Ja, att använda själva ordet och begreppet förtjänst och människor i sådant sammanhang inför Gud, det är förljuget. Ska ordet förtjänst, merit, användas, så hör ju hemma i Kristi verk, hans gottgörelse, Kristi förtjänst, hans offer, det är vår rättfärdighet. När därför den katolska kyrkan talar om tron som formas av kärleken, och att det är på grund av en sådan tro som en människa rättfärdiggöras inför Gud, då måste en sån villolära avvisas. Människans rättfärdiggörelse ses här som en process som äger rum i hennes inre. Och på grund av denna process i henne, hos henne, skulle alltså människan frälsas. Tron och gärningen blir då samverkar då hos katoliken. Och så får ändå människan en viss plats inför Gud. Och så kommer nåden till. En sådan föreställning som också finns hos Wallin. Gör väl, gör rätt i döden. Det övriga gör Gud. Människan satsar, Gud gör resten. Det är katolsk kyrka, det är villfarelse. Även när den framförs av Svea kyrkas ärkebiskop Wallin och finns i psalmboken. Denna lära är alltså obiblisk. Den binder människan vid hennes egna gärningar. När katolska kyrkan sökte stöd hos aposteln Jakob för denna sin laglära, då var det som att stödja sig på ett halmstrå. Till aposteln Jakob ger inte en framställning av läran om rättfärdiggörelsen av nåd genom tron inför Guds forum. Men denna lära är förutsatt hos honom. För att överhuvudtaget få ett bibelstöd hämtade alltså katolska kyrkan ett sådant från aposteln Jakob när denne undervisar i ett annat ämne, i en annan fråga. Här har det talats om tro och gärningar, om vikten att skilja mellan det som gäller inför Gud och det som gäller inför människor. Här har den katolska kyrkans falska lära om den ingjutna nåden och om tron som formad av kärleken till Gud, den har avvisats. Tron i biblisk mening, den är endast ett gripverktyg med vilken himmelrikets skatter hämtas ut. Nåden, förlåtelsen. Kanske är det ändå någon som undrar hur det förhåller sig med tron alena inför Gud. Vi förkunnar nåden alena, Kristus alena, tron alena, coram Deo inför Gud, som Luther säger och som Paulus aposteln alla säger. Och säger inte Jesus själv om syndaren i farisén Simons hus: din tro har frälst dig. Är det inte tron ensam här? Ja, men förresten, står det inte något annat också? Säger inte Jesus: hon har ju också visat mycken kärlek. Låt oss slå upp Lukas 7, 36-50. Katolska kyrkan hänger fast vid det bibeltexten, den versen. Och så säger: se där. Var inte hennes tro formad av Guds kärleken till Gud? Var inte ändå hennes kärleken och en förtjänst hos henne? Lukas 7, 36-50. Detta bibelställe är så viktigt att det behandlas i Augsburgska bekännelsens apologi. Augsburgska bekännelsens apologi. Det är just inte så vanligt att ett enskilt bibelord tas upp till behandling. Men där heter det: om någon menar att han mottager syndernas förlåtelse därför att han bevisar kärlek, då vanärar han Kristus och skall i Guds dom få erfara att hans förtröstan på egen rättfärdighet är ogudaktig och falsk. Vidare sägs i bekännelsen, citat: vi mottager inte heller syndernas förlåtelse på grund av vår kärlek till Gud, ehur denna nödvändigtvis följer på tron. Kristus har inte velat lära att kvinnan genom sin kärleksgärning förtjänat syndernas förlåtelse. För han säger ju tydligt: din tro har frälst dig. Här i denna berättelse avhandlas rättfärdiggörelsen inför Gud, men också rättfärdiggörelsen inför människor. Problemet är detta: farisén Simon vägrar att rättfärdiggöra henne. Han föraktar denna kvinna för hennes tidigare svåra synder. Men då säger Jesus till kvinnan, vers 50: din tro har frälst dig. Han säger detta till kvinnan: din tro har frälst dig, vers 50. Här nämner Jesus tron ensam när Jesus talar till kvinnan. Han talar inte till henne om något hennes kärleksverk. En synderska rättfärdig, inte av laggärningar utan genom tron på Kristus Jesus. Här gäller verkligen nåden alena, Kristus alena, tron alena. Men då kommer frågan: vad säger nu Jesus om kvinnan? När han nu vänder sig till farisén Simon. Farisén Simon vägrar att hålla henne för rättfärdig. Vägrar att betrakta henne som en trons människa. När nu Jesus legitimerar henne som en sådan inför Simon. När Jesus legitimerar denna kvinna inför Simon, då hänvisar han till hennes verk. Då talar han inte om kvinnans tro. Till Simon, farisén, kunde ju inte se kvinnans tro, men han kunde se kvinnans gärningar. Därför hänvisar varför? Alltså tron som fanns hos kvinnan kunde Simon inte se. Och därför hänvisar han till något synligt. Ser du denna kvinna? Hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår, vers 44. Hon har inte upphört att ivrigt kyssa mina fötter, vers 45. Hon har smort mina fötter med smörjelse. Inför Simon, farisén, hänvisar Jesus till kvinnans gärningar. Hon hade visat mycken kärlek. Och Simon hade sett allt detta med sina ögon. Och ändå vägrar han att betrakta henne som kristen. Orsaken härtill är helt enkelt, det är farisén Simons otro. Men låt oss citera Augsburgska bekännelsens apologi vidare. Det är ett sånt viktigt ställe. Citat. Så visar själva berättelsen vad Kristus här kallar kärlek. Kvinnan kommer till Jesus med den övertygelsen att man hos honom ska söka syndernas förlåtelse. Detta är den högsta dyrkan av Kristus. Här visar Jesus på kvinnan och berömmer hennes styrkans smörjelse, vilket utgjorde ett tecken på hennes tro. Hennes många synder är henne förlåtna. Hon har älskat mycket, det vill säga, hon har i sanning dyrkat mig med tron och dess utövning. Här sammanfattas hela hennes gudstyrkan. Han vill inte säga att dessa frukter ska vara den lösepenning på grund av vilken vara synda förlåtelsen ges och som försonar henne oss med Gud. Och vi försätter vår förtröstan till våra egna gärningar inför Gud, då berövar vi Kristus äran. Frågan om rättfärdiggörelsen inför människor, vem som ska betraktas som kristen, låt oss avsluta detta. Kanske är det någon som ändå tycker att denna fråga, fast den aposteln Jakob nu behandlar den så tydligt, att den är onödig. Det är den inte. Det är en mycket viktig undervisning. Låt oss se ett exempel. Jag skulle tro att de flesta av er har läst Bo Giertz Stengrunden. Den kallas för själavårdsbok. I denna bok finns det en man som kallas Långe Jan. Han svor och han bannade. Han befinner sig i slagsmål när kyrkoherden kommer. Och han är känd av kyrkoherden. Vad säger kyrkoherden till honom? Han säger, käre kristne, Guds fred, käre kristne, vad vill ni att jag ska tro om er? Vad vill ni att jag ska tro om er? Det är alldeles uppenbart att kyrkoherden känner trycket. Ni vill naturligtvis att jag ska hålla er för kristna människor. Han känner trycket. Han vill att det ska bli trodda som kristna, legitimera som sådan. Och så säger kyrkoherden, hör du Johan, ska en kristen bära sig åt som du nyss gjorde? Vad tror du Gud tänkte? Tycker du att en kristen ska handla så? Ja eller nej? Och så säger Johan, slagskämpen motvilligt, att det är nog ändå inte lämpligt. Och då håller kyrkoherden fram, som har hållit fram sin hand mot honom. Nu räcker han, håller han sin hand uppe mot honom ännu en tid. För han vill vittna för Johan och inte mot honom och förklara honom som kristen. Och så säger han, vill du lova två saker? Först att inte somna en kväll utan att ha fått synd, utan att be om syndernas förlåtelse. Och om kraft att bli en bättre kristen. Och så det andra villkoret, att Johan är försonad. Men då säger Johan, han går motvilligt med på detta. Kyrkoherden tar ner sin hand och förklarar honom som en kristen. Men då säger Johan, men det här med syndaförlåtelsen, om jag glömmer det här med syndaförlåtelsen en kväll då, ja, då får det bli nästa kväll. Johan är förklarad för kristen. Kyrkoherden som hade sin hand mot honom håller ner honom. Men han är mycket oviss och osäker hur det blir med syndaförlåtelsebönen. En annan präst handlar på ett annat sätt. Det är en mycket rik bonde, Daniel, som berövar i praktiken den fattige bonden på hans ko. Det är oerhört fult gjort, som den är rike bonde. Och då kommer kyrkoadjunkten och säger: begriper du inte att detta slutar i helvetet? Begriper du inte att du är skökors och tjuvars like? När du så kan tillsluta ditt hjärta för din broder i nöd. Men storbonden blir förargad över honom. En ung präst kommer och förklarar att han är oomvänd. Men Bo Gerts låter kyrkoadjunkten komma till besinning. Mycket snart blir kyrkoadjunkten skamsen över sig själv. Han hade själv förivrat sig. Och han hade varit en mycket dålig själasörjare. En storbonde som är förklarad som en hedning av en pietistisk präst. Och det är alldeles tydligt att Bo Gerts betraktar detta som ett angrepp mot pietismen. När prästen säger: du är en uppenbar syndare, du går till helvetet. Han hade inte förklarat honom som... Men nu måste vi se. Det här är ju en oerhörd förvirring. Och det här måste ju ha en oerhörd betydelse. För om en sådan förvirring råder, vad ska ske med lärotukt och kyrkotukt i den kristna församlingen? Vi måste gå till skriften. Bibeln måste få avgöra vem som ska legitimeras som kristen. Luther berättar att han mött sådana människor som sagt att man inte kunde förlora nåden sedan den en gång var förvärvad. Och Luther påminner om David och ställer den frågan: när nu David levde i mord och i äktenskapsbrott, var då David en kristen? Skulle då David förklara som kristen? Luther säger: jag har mött sådana människor. Men till David sände Gud en profet, Natan. Vi kan slå upp andra Samuelsboken 12, den första versen. Herren sände till Natan, profeten Natan, till David. Och Natan håller en predikan. Två män bodde i samma stad, den ene var rik, den andra fattig. Den rike får besök av en främling. Han nämns inte ta ett litet lamm ur sin jord, utan han tar den fattiges enda lamm. Och då profeten Natan förkunnar alltså Guds dom, Guds straffdom över kungen. Men konung David är ovetande. Han betraktar sig själv som en sann israelit. Han fäller dödsdomen. Den som i mitt rike har begått en sån ogärning, han ska dö. Då säger profeten: du är den mannen. Och sedan kommer förebråelserna: varför föraktar du Herrens ord? Varför har du gjort vad som är ont i Herrens ögon? Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till dig som hustru åt dig. Guds profet Natan säger inte: käre kristne, det här var tråkigt det här, och nu måste det här ordnas upp på något sätt. Han förkunnar Guds dom, och så händer detta. Den stolte konungen, han böjer sig, han bekänner: jag har syndat inför Gud, jag har syndat. Och så kommer avlösningen direkt, villkorslöst: så har också Gud förlåtit dig din synd, du ska inte dö. Så handlar Gud i dom och nåd. Och visst är det underligt att konung David glömde inte syndaförlåtelsen sen. Säller den vars överträdelse är förlåten, så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Jag uppenbarade min synd. Då förlät mig min synds missgärning. Säll och lycklig är den vars synd är förlåten. Han glömde inte syndaförlåtelsebönen. Dock, hos dig är ju förlåtelse på det att man må frukta dig. Så handlar Gud med människor. Så är det en viktig fråga detta, att legitimera en människa som kristen inför mänskligt forum. Vi måste skilja med detta och vad som gäller inför Gud. Allt vad apostlar, profeter och evangelister har gett oss, det är oss till undervisning. Och vi har anledning att förskräckas över det köttslighetens och lösaktighetens evangelium som nu förkunnas i vårt land. Mot ett sådant evangelium står Guds ord, den helige, den rättfärdige, som dömer och straffar amen.